Välkommen att lyssna på predikningar från Sankt Johannes evangelisk-lutherska församling. Ola Östervacka predikar i replott över texten på tredje söndagen efter trefaldighet, Matteus 9:9-13.
Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Kära Jesus, du som kallade tullinrivare och syndare till måltid med dig, kom och förbarma dig över oss idag och låt oss genom din nåd få vara med som bordsgäster när du delar ditt rika ord till oss. Amen. Predikotexten är från Matteus 9, verserna 9-13. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar, varför äter er mästare med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sant. Amen. Ämnet för den här predikan är Jesus kallar syndare. Vi ska först stanna upp inför frågan vem Matteus var. Namnet Matteus är ju känt för oss alla. Vi har Matteus evangeliet. Och vi vet ju det att Matteus nämns som en av lärjungarna. Förutom här i Matteus evangeliet så nämns han också i andra evangelier. Men det kanske är lite märkligt att han inte nämns som Matteus hos evangelisterna Markus och Lukas, utan som Levi. Men vi ser att det också där handlar om samma lärjunge. Det är just den tullindrivare som Jesus kallar till lärjunge i den här texten. I listan över de 12 apostlarna som Jesus valde ut bland sina lärjungar, det finns på ett annat ställe i Matteus evangeliet, så där nämns igen den här titeln, det här yrket, Matteus tullindrivare. Men när man läser hos Markus och Lukas så står det inte om någon tullindrivare där. Det var nämligen så att det här tullindrivare yrket, eller publikaner som vi säger i äldre översättningar, det var ett föraktat yrke. Det var lite som om man skulle kalla någon för en börshaj eller för snillare. Och det är ju så särskilt positivt att göra en lista på vilka människor som är med på ett ställe och så säger man den och den för snillare. De andra, de undviker det här alltså. Men Matteus själv, som har skrivit Matteus evangeliet, det står inte i evangeliet, men en gammal tradition säger att det var just han som skrev det här. Det är därför det kallas Matteus evangeliet. Han säger det om sig själv på samma sätt som när Paulus kallar sig själv den främste bland syndare. Han skäms inte för att visa att han verkligen kom ur den människohop som var föraktad, som ansågs vara stora syndare. Markus evangeliet berättar också att han hade ett annat namn, Alfeus son kunde vi säga. Han var son till Alfeus. Det här är ju då ett släktnamn på samma sätt som vi brukar bära fädernas släktnamn. Och det att man då har olika namn på Matteus och Levi, det är ju inte heller underligt. För vi brukar ofta ha, vanligen, också ha två förnamn, eller tre. Och då kan man till och med skifta namn så att man en tid av livet använder ett namn som tilltalsnamn och en annan gång ett annat namn. Det är ungefär så som det är med Matteus och Levi. Det gäller också Bartolomeus, för han kallas av Johannes för Natanael. Det har vi kanske inte tänkt på så ofta. Men Johannes nämner inte Bartolomeus, men han nämner Natanael. Och de andra nämner inte Natanael, utan Bartolomeus. Det är samma person. Matteus var alltså en sån som judarna såg ner på. Han hade ett föraktat yrke, han var tullindrivare. De hade gett sig i tjänst åt romarna, förtryckarna. Och deras metoder var långt ifrån hederliga. Vi kan ju tänka på vad som hände när Jesus kom till Jeriko en tid förrän han gick till Jerusalem för att lida och dö. Där mötte han en man som hade klättrat upp i ett träd för att se honom, Sackeus. Han var förman för tullindrivarna. Och vid den måltid som han ordnade för Jesus så avslöjar han själv att han inte hade allt rent mjöl i påsen. För han sa, om jag har utkrävt för mycket av någon så betalar jag fyrdubbelt. Och det, med det så visar han att det är verkligen så att han har gjort fel. Men han vill återställa det. Troligen hade Matteus också sysslat med motsvarande ohederligheter. Sånt som vi på svenska, på ren svenska kallar stöld eller utsugning. Vad hade då Matteus för egenskaper som gjorde att Jesus valde honom? Trots att han var en sån försnillare. Det måste ha varit chockerande för de andra. Säkert var Matteus mycket begåvad. Han hade hand om pengar. Han kunde räkna. Jesus gav honom en ansvarsfull tjänst. Men det var inget som man kunde förvänta sig att Jesus skulle kalla en sådan man med så diskutabel bakgrund till sin lärjunge. Ändå visste Jesus exakt vad han gjorde. Han visste vad han gjorde också när han kallade Judas Iskariot till sin lärjunge. Det har en stor betydelse för evangeliet att en sån som Matteus kallades för att bli Jesus sändebud. Det är därför att Jesus kallar till omvändelse. Just idag då temat är Guds förekommande nåd är berättelsen i vår text en stark beskrivning av hur Gud tar sig an människor. Han frågar inte efter våra meriter när han kallar människor i sin tjänst. Snarare är det tvärtom. Om en människa anser sig ha något att komma med inför Gud så blir hon nog snabbt av med den meriten när Gud kallar. Vi kan tänka på hur det var med Paulus. Då han ännu kallades Saulus, när han ännu var en hård förföljare av Jesu lärjungar. Han trodde minsann att han hade meriter. Han hade gått i den förnämsta skolan, han var en farisee, det förnämsta partiet som ivrade för Gud och ansåg sig vara rättfärdiga. Men efter att han hade mött Jesus svängde hela den här synen, hela hans liv svängdes om. Och han skriver själv i Filipperbrevet: men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Det här är termer som vi egentligen brukar använda i bokföring. Förlust, vinst och förlust. Tidigare såg Saulus det som en vinst att nitälska för Guds rike, på ett sådant sätt att han ville utrota de kristna, de som kallades Nazareens parti. Ju ivrigare han var, desto mera räknade han som vinst. Men nu såg han att hela skalan måste vändas upp och ner. Då kom det som han strävade mest efter, att hamna längst ner på skuldsidan, på förlustsidan. Det blev alltså den största belastningen istället för att vara hans största merit. Det blev en skuld för honom. Det är därför Paulus kallar sig den största bland syndare. Han som har förföljt Guds församling. Istället blev det som han tidigare hatade kärt för honom. Den Jesus som han förföljde blev hans herre och mästare. De människor som han ville utrota från jorden blev hans vänner och arbetskamrater. Det evangelium som han ansåg vara rena skräpet, alltså falsk lära, det blev den stora sanningen som han nu på allt sätt ville arbeta för. Så här blev det också för Matteus, tullindrivaren, Vem vet vad han hade tänkt där vid tullstationen? Han hade troligen hört om Jesus. Kanske han längtade efter förlåtelse för sina synder. Han ville börja ett nytt liv. Han hade dragit på sig mycket stor samvetsnöd genom den verksamhet som han har sysslat med. Precis som Sackeus. Det står ingenting i vår text om att Jesus förde ett samtal med Matteus. Han sa, följ mig. Han sa inte att, vill du ha omväxling i livet och göra någonting annat än dit? Och han sa inte, vill du byta jobb? Det var inte frågan om det, utan han sa bara, följ mig. Det var obetvingliga ord. Matteus steg upp på en gång. Han lämnade sin kassakista. Säkert fanns det andra som tog hand om det. Hjälpredor där. De här orden räckte till för att Matteus skulle börja ett nytt liv. Orden omvände honom när Jesus sa det. Det fanns makt i de här orden. Då Gud ger order är det bara att lyda. Då vi möter Guds ord möter vi också makt. Det är genom ordet som den heliga ande kallar till omvändelse. I ordet möter vi domen över oss själva. Lagen säger oss att vi är på fel väg. Också fast vi inte själva vet om det, så som det var med Saulus när han begav sig iväg till Damaskus, så överbevisar oss ordet om synd, eftersom vi inte av oss själva tror på Jesus eller kan komma till honom. Där vi går bortvända från Jesus tar han tag i oss och svänger om oss. Så att vi från att ha sett på vårt eget liv och fundera hur vi ska göra för att få mera och mera. Istället så ser vi att det som jag har jagat efter inte är så bra. Och så ser vi på Jesus. Det som vi har berömt oss av, det är något att kännas över. I Guds ord blir det som vi själva har att komma med till skam. Men vad gör nu Jesus? Jo, Jesus tar emot syndare. Han svänger oss helt om så att vi ser på honom när han kallar oss till sig. Fast han får oss att skämmas över vår synd, ger han oss kallelsen att följa honom, som han gjorde med Matteus. Nu vill han att vi inte längre ska se på oss själva. Nu ska vi se på honom. Han tar emot syndare. Han kallar rent av syndare att äta med sig. Vi kallas att fira en gemenskapens måltid med honom. Så här säger han i brevet till Laodicea, i den syn som Johannes fick på Patmos. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus mötte ofta förakt bland judarna, för att han inte verkade bry sig om det att de som inbjöd honom, eller som han inbjöd till sig, hade dåligt rykte. Man sa, han tar emot syndare och äter med dem. Hur kan han äta i en tullindrivares hus? Det står att många tullindrivare och syndare kom åt med honom i Matteus hus. Vad var det för syndare? Tullindrivare vet vi. Tullindrivare och syndare var två begrepp som vanligen följdes åt i det judiska talesättet. Det var de föraktade, de som gjorde fel. Kanske var syndarna sådana som hade ertappats med stöld eller som hade brutit mot olika bestämmelser i Mose lag. Det kan ha varit kvinnor som hade råkat i olycka genom mäns sexuella övergrepp. Det kan ha handlat om prostituerade. Eftersom vi vet av andra ställen att sådana sökte sig till Jesus för att få hjälp att lämna sitt gamla liv. Jesus nämner också på ett annat ställe just de prostituerade tillsammans med tullindrivarna. Det är i Matteus 21. Han säger till de skriftlärda, tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Tänk vilka chockerande ord. Före er, ni som tror att ni har allt klart, som är fullständigt rättfärdiga. De här som ni föraktar för att ni har syndat, de ska gå före. Det är oerhörda ord. Det är mycket radikalt. Först ber han en förhatlig tullindrivare att bli hans lärjunge. Sen går han till hans hus och deltar i hans måltid tillsammans med många andra föraktade människor. Sådana som de rättrogna fariseerna inte ens skulle ha velat röra. Bordsgemenskapen var helig för judarna. De åt inte tillsammans med hedningar. Att dela måltidsgemenskap var ett tecken på brödraskap, en gemenskap i tro och liv. Att fariseerna frågar varför Jesus äter tillsammans med tullindrivare och syndare var alltså inte bara ett uttryck för deras nyfikenhet, så de ville ha motiveringen till att Jesus gjorde så. Det innebar också en hård kritik mot honom. När Jesus delade måltidsgemenskap med tullindrivare och syndare ställde han sig själv in i deras sällskap. Han gick in under den förbannelse som fanns uttalad över sådana. Men hörni, det var ju därför som Jesus kom hit till jorden. Han skulle gå in under människors synder, ta på sig alla människors orättfärdighet, också din och min synd, allt det onda som människor har gjort. Därför gick han in till tullindrivares hus och deltog i gemenskapen med tullindrivare och syndare. Att Jesus gjorde så här var en del av hans uppgift, för hans svar var: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Han svarade ungefär på samma sätt när han kritiserades för att gå in till Sackeus hus. Det här var inte en engångsföreteelse. Det var Jesu egentliga verksamhet att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det var hans syfte att kalla syndare till omvändelse. Därför kallar han också dig och mig idag. Han kallar oss ut från ett liv i stolthet över oss själva, från självförverkligande och egoism, till att följa honom och tjäna honom. Då Matteus började följa Jesus hade han kanske inte så mycket pengar som förr. Men han hade något annat som var långt bättre. Han hade ett gott samvete. För Jesus hade förlåtit honom alla hans synder. Han hade frid i sin själ. Han hade glädjen att få dela den himmelska gemenskapen med den treenige guden och därmed med alla dem som kallats till den gemenskapen av Guds oförskyllda nåd. Och han hade också i jordiskt avseende en mycket större rikedom än tidigare. Hur paradoxalt den kan låta. Nu hade han inte så välfyllda kassaskrin med stulna pengar som gnagde på hans samvete. Men han hade ett löfte om att få allt vad han behövde för dagen. Han levde av Jesu nåd. Och den nåden var mycket större och rikare än någon jordisk rikedom. Det är på samma sätt med oss. Vi kallades till omvändelse när vi blev döpta. Trots att vi var bortvända från Gud, vända från födelse. Då kläddes vi en dräkt som på ett bildligt sätt täckte över våra synder. Synder som vi var födda med genom vår naturliga födelse. Som det stod i Efesierbrevet som vi hörde. Den dräkten heter Kristi rättfärdighet. Och varje gång vi kommer inför honom och bekänner vår synd, så kommer han till oss med sin försäkran: dina synder är dig förlåtna. Nu får också vi gå i samma uppdrag som tullindrivaren Matteus. Han kallades av Jesus att bli hans vittne, att predika om vad Jesus har gjort. Det är inte så att vi var och en av oss är kallade att predika. Det är en särskild förmån och en stor uppgift som några av oss har kallats till. Men vi har alla uppgiften att berätta om Jesus för våra vänner, grannar och släktingar. Vi kan vittna om den frid som inte utgår från pengar som vi skaffar oss genom mer eller mindre hederlig verksamhet. En frid som inte är beroende av hur världens mäktiga ledare rustar upp sina arméer. Och som inte heller är beroende av vad människor anser om oss. Vi kan berätta om en glädje över att Jesus har kallat syndare till bords med sig. Och att han en gång ska kalla oss hem till en måltidsgemenskap med Matteus och Paulus och alla andra heliga. Men framförallt med Jesus själv. Här skänkes nåd åt syndare och dubbelt åt de sämsta. Här hjälpes alla stackare, de sämsta blir de främsta. Halleluja, Gud, Fader, Son och Ande god tillika. Om syndare du varit mån och gjort dem evigt rika. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.
Tack för att du lyssnat till predikningar från Sankt Johannes. Vill du veta mera, gå till sanktjohannes.info.